Välkomna till dagens debatt, och det ska vara strejkprat här nu i 35-40 minuter framöver. Vi har kommit i en situation då när den här konflikten inom posten har satt samhällsfreden så där i gungning helt ordentligt, och nu stödstrejkar idag bland annat busschaufförerna i huvudstadsregionen, alltså bara bland annat, det finns andra konsekvenser här också. På torsdagen kommer hamnarna att drabbas då stuvarna slutar lasta och lossa fartyg. Och i dagens debatt så diskuterar vi bland annat spelreglerna på arbetsmarknaden. Hur fungerar strejken som påtryckningsmedel i dagens samhälle, och hur mår det här vårt avtalssamhälle egentligen? Arbetsmarknadsforskare Mika Helander, välkommen.
Tack.
Och Akavas ordförande Sture Fjeder, välkommen.
Tack, ja.
Och så har jag också här finlandssvenska socialdemokraters ordförande Annette Karlsson. Välkommen.
Tack, tack.
Ja, humoravtalssamhälle. Vad ska vi nu säga? Här förhandlades det hela veckoslutet i två rum. Vi var vana att på tv-skärmar se bilden av två vita dörrar. Och i den ena så satt där till exempel till och med sådana här riktiga... ska vi säga, gurun inom förhandlingskonst, åtminstone var det så det kablades ut på nyheterna, alltså skickliga förhandlare i det ena rummet, så han gav Müller, och i det andra rummet så, jag måste säga att för de stora allmänheten så tror jag att det blev väldigt råddigt, hela den här grejen. Men om jag börjar med dig, forskare Mika Helander, hur förklarar man det här enkelt, det som liksom pågick?
Nu är det här ännu tills vidare helt business as usual. Att avtalet har upphört att gälla. För ett år sedan så gjordes det till postbranschen ett årigt avtal. Med riksförlikningsmannens hjälp så kunde man få till stånd ett årigt avtal. Nu har det slutat gälla, och nu har man egentligen de här samma frågorna på bordet på nytt. Tills vidare så är tågordningen helt enligt regelboken. Och sen när man inte uppnår det här avtal i förhandlingarna, så går den då via riksförlikningsmannen sen till strejker och så vidare. Att tills vidare så är det inte det här något riktigt allvarligt ifrågasättande av avtalssamhället, enligt min uppfattning. Mm.
Jag tänker närmast på det, att för den som följer med det här så hör om 700 paketsorterare, och då är det fyra sådana här erfarna förhandlare som sitter och försöker nå en lösning i den frågan, och i det andra rummet så pratar man om andra saker som också är uppe till diskussion i den här förhandlingen. Jag tror nog att en och annan trillar av kälken där i något skede.
No, det gör man säkert, och sen ja. Ännu om man blandar ihop den här ägarpolitiken, statens ägarpolitik dessutom till den här liksom kollektiva avtalsförhandlingsfrågan, så då blir det riktigt råddigt, och gemene man har nog inte möjlighet att kunna hållas, och inte ens en forskare hålls riktigt på kärran i det här, men de som jobbar med det dagligen och får lön för det, så de förstår sig nog på den här, att spelka upp de här frågorna till olika. Och...
Säkerligen. Hur mycket förstår Sture Fjeder?
Nu, det är klart att jag vet egentligen vad det är fråga om här nu då, men när man pratar om att avtalssamhället skulle vara i kris, så är det ju inte alls. Om man tittar tillbaka så har vi gjort en stor pensionsreform som är väldigt tuff och svår, och den klarade vi av, och så gjorde vi ett konkurrenskraftsavtal, och det gjorde också alla centralorganisationer, arbetsgivarna, och det fungerar bra, och jag tycker att det att vi ser liksom nu strejkar eller strejkvarsel, så det är helt normalt när man förhandlar om kollektivavtal. Oftast leder det till att man får ett avtal och strejken aldrig blir av. Så att det är ingenting speciellt. Men sen om man tittar på posten så det finns ju två saker. Det ena är det normala kollektivavtalet som då Palta, servicearbetsgivarna och PAU ska göra. Och sen är det en enda fråga med 700 postsorterare, så det har att göra med att posten gjorde ett aktiebolag som flyttade över till en annan arbetsgivarorganisation, och det är ju det den tvisten nu står om. Men jag tycker nog att det var fel att ta in på sidan om de här fyra förhandlarna i det här skedet. Det är en stor symbolisk fråga, men det är ganska få 700 människor. Att ofta är det nog bäst att man låter dem som var tvisten står så långt som möjligt göra det. För att nu blev det nog också lite så att hela förliknings byrån ska, eller ska vi systemet fick en allvarlig törn. Mm. Och det är inte bra. Så att, och nu ledde det till liksom ett plattfall, för de gjorde fel i sitt förslag när man ville sanera, ska vi säga, man ville med våld köra in ett avtal för en utomstående part som inte egentligen skulle ha haft någon som
vilken inte utomstående part?
Någon mediaförbund som inte arbetsgivarförbund, så blev ju ställd inför faktum att de ska ha fått ett lokalt avtal som inte de ska ha varit part i ett av deras bolag. Och det är ju Postens bolag, så nu är bollen hos ägarstyrningen och regeringen och hos Postens styrelse. Mm. Så att jag tror att man inte annars klarar av det här, så man är tillbaka egentligen till punkt ett i hela den här tvisten. Och jag tycker det är synd att liksom Posten 700 postutdelare, så tvisten leder till det att hela samhället står. Det betyder ju nog lite att vi måste kanske lite förnya systemet, att det skulle vara för nu är all lagstiftning från år 1946, så kanske vi nu borde förnya det. I Sverige förnyar man systemet om 2000.
Mm. Jag tror fortfarande att folk är precis lika råddiga, kanske råddigare än vad man var här tidigare, men att vi ska försöka bena ut det här lite här om en stund, det här med mediaförbundet också som nu har fått ganska mycket ovett, åtminstone tittar jag i tidningsspalter och sånt här, och kommentarsfält, så tycker man att det här mediaförbundet välte hela den här kompromissen och hade ingen orsak att göra det och är stor skurk i det här sammanhanget. Det kan vi kanske ha olika uppfattning om, eller ni har säkert också, att vems fel det här var. Men Anette Karlsson, vad är din analys av det här läget?
No, först och främst måste man ju säga att det är alltid ledsamt när man inte hittar ett avtal och kommer på det sättet samman. Så det måste man ju säga att det är ledsamt, och att jag hoppas ännu på att det hittas en lösning avtalsväg på ett sånt sätt som sen alla kan godkänna. Och det skulle vara önskvärt för Finland och för hela avtalssamhället. Men sen vad det kommer till de här fyra expertsakkunniga som kallades in, så jag måste nog säga att här är jag annan åsikt med Sture, eftersom arbetsmarknadsparterna Pau och Palta hade ett önskemål om att få hjälp i den här situationen, och då tycker jag att då ska man stödja det också och ge den här möjligheten. Och vi såg ju egentligen att det löste ju en del av knutarna också, att man satt och förhandla i olika bord och kanske spjälkte de här frågorna i delar. Men tyvärr så var just Mediaförbundet inte sen villig att godkänna det här helheten som man hade hittat och fått ihop, vilket egentligen var nog lite överraskande från den synpunkten att Posten, alltså företaget själv, var villig att godkänna det här. Men sen Mediaförbundet var inte, och samtidigt så pratar bland annat högerpolitiker men också arbetsgivarna ganska mycket om det att man ska stödja sånt lokalt avtalande och att man vill ha mera lokala avtal. Men sen när det kommer till ett lokalt avtal som företaget själv skulle ha godkänt, så då godkänner Mediaförbundet inte det. Så man frågar ju sig, är det bara därför att det var frågan om att de här arbetstagarna skulle ha fått lite bättre villkor och att lokala avtal är bara okej då när man dumpar på lönerna? Och det här tycker jag att det är ganska liksom väcker frågetecken, och också ledsamt att vi hamnar i det här läget på grund av att Mediaförbundet inte kunde godkänna det här lokala avtalet.
Hur kan ni tolka samma situation så olika?
För det första, så när Anette säger att hon har olika åsikter om det här, att man kallar in de här fyra, en kvinna och tre män då, fyra vice personer, så jag försvarar det förlikningssystem vi har enligt lagstiftning. Vi ska försvara det så långt som möjligt, för om det varje gång blir någon lite större tvist, så bör man koppla in utomstående, så att säga, förlikningsmän och kvinnor, så då leder det till att det vad vi har per lagstiftning blir ju hela tiden svagare och svagare, och ingen tror på det egentligen. Så det var ju därför, för att Akava var en av de parter som i trepartssamarbete gör förnyelser inom det här förlikningssystemet eller strejklagstiftningen etc. Och jag vill hålla fast i vad vi har. B, jag är inte part i målet, eller Akava är part i målet, men att tvisten det här medieförbundet är ett arbetsgivarförbund, och så har vi servicefacket Palta, och nu är PAUS kollektivavtal i Palta, och så har industrifacket som är FFC-fack ett avtal med medieförbundet, och nu ville man och de har ett kollektivavtal som gäller alla de andra bolag, och det är Postipalvelut ett av dem, och nu ville man då sådana parter som inte part i det här medieförbundets avtal, så ville man sätta in ett lokalt avtal i deras avtalsstruktur, och det är ju klart, när de inte kan påverka det, så var det väl det som gjorde att de inte ville godkänna det, så att det är precis samma, och det som jag är lite nu orolig för när Annette pratar att det är mycket politik i det här. Desto mer partipolitik det kommer in i det här, och också i media, så desto svårare blir det, så man borde hålla bort all partipolitik, när Annette sa att det har blivit politiserat, och det är ju det man inte borde göra i den här frågan. Det här är arbetsmarknadsfrågor.
Jag måste nog säga att jag undrar inte alls att
folk... Jag försökte förklara
det. Du försökte förklara det, jag vet. Men grejen är den att jag kanske förstår det, för att jag har faktiskt läst en massa artiklar om det här nu och börjat bena ut att okej, vilket hör vart och vad är det frågan om. Men den som bara lyssnar på det här så förstår ju bara en sak, och det är det att nu går inte färjorna idag, och nu går inte bussarna idag, och så förstår de att någon skulle få sämre lön, och det förstår de, och det är helt okej. Men om det utvidgas det här, och om det inte nås någon lösning för ett årsdagen, och det blir ännu större kostnader för samhället, så tror jag nog att ingen är intresserad att sätta sig in i det här komplicerade mönstret mera, utan ja, Annette Baumode.
I varje fall så måste ju de här parterna i den här frågan fortsätta de här diskussionerna, och där kan man ju hoppas att man avtalsväg hittar en lösning. Men nu tror jag att var och en själv förstår det. Att om du mitt i allt får höra att din lön och dina arbetsvillkor försämras med möjligen lönen till exempel till 30-50%, och att arbetsgivaren har liksom själv utan förhandlingar, utan diskussion fört över det där avtalet till en annan organisation som gör det, att det här är den där realiteten för den där människan där hemma. Och nu tycker jag att då ska man ha rätt att säga att det här är inte okej, och att man tycker inte att det är bra. Och det är ju det här som man nu kämpar för, att det inte ska fortsätta i finska samhället sånt här avtalsshoppande, vart arbetsgivaren kan ensam, utan förhandlingar, utan någon slags diskussion, bara diktera att så här ska det bli. Och det tror jag inte är en hållbar utveckling för det här nordiska välfärdssamhället som vi ännu bor i, vart man tycker att det här avtalsrätten är en viktig del och en viktig stödpelare.
Mika Helander.
Det intressanta i sammanhanget är att blandas ihop sådana här ganska stora principiella frågor kring just den här lönedumpningen, och som människor upplever att det är det här
som
människor förstår, ja. Och sen väldigt tekniska såna här liksom komplicerade härvor av olika aktörer och så vidare, och det är det här ifall
som människor inte förstår.
Nej, men ifall att när det sen uppstår såna här trubbel på i någon förhandlingsprocess, och man försöker hitta en lösning, och när alla andra är beredda att gå in för den lösningen och villiga att acceptera, så brukar det inte riktigt vara, alltså den som sen fortsätter gräla och bråka så får inte så hemskt mycket sympatier till sig. Så att i det här fallet så tror jag att den här liksom, så att säga, tekniska frågan kring det, att huruvida mediebranschens regler ger efter till att man kan ha såna här olika nivåer av kollektivavtal inom den här branschen, om det nu var det som var den här frågan. Eller sen den här revirfrågan, att man försvarar sin revir, så tror jag att det är såna saker som människorna har ganska lite överseende med, att de uppfattar att den här saken måste lösas. Och om det här skulle då vara en övergångsperiod, att ifall det finns ett sånt här protokoll om överförande av de här 700 till ett sånt här annat kollektivavtal, att de tidigare villkoren då gäller där, så skulle man nu kunna grunda en gemensam förhandlingsorganisation för de här, för hela den här branschen och alla de här förbunden, alltså transportarbetarna och teknologifacket, eller industrifacket heter det väl, och sen ja, för de här postanställdas fackförbund. Och de skulle då förhandla fram ett gemensamt kollektivavtal för hela branschen, som du skulle träda i kraft om 2 år när det här övergångsprotokollet.
Menar du nu att man skulle ha köpt tid med att alla skulle ha godkänt det här?
Jo, man skulle ha kunnat köpa tid och förhandla fram sen ett sånt rättvist kollektivavtal som där det inte finns den här möjligheten att shoppa mellan olika avtal.
Nu bara har både Anette och Sture Fjäder bett om ordet, men Sture, ja, Sture alltså, bara först.
För det första så det här med, jag menar, för branschen, för hela logistikbranschen, om vi tar paketbusiness ändå, ett enda kollektivavtal, så det låter ju vettigt, men jag ska inte säga det som man kan vara ordförande, för jag är inne då på en annan facklig centralorganisation, att de får själv besluta hur de ska ha det, men kanske man ska ha mera styrka och mindre bekymmer. Men den fråga som vi är ju tillbaka till punkt 1 nu då, att det verkar som inte statens ägarstyrningssystem fungerar, för att då när postens styrelse fattade det beslutet så sa ingen någonting, utan det kom sen först den här reaktionen från ägarstyrningen när facket började bråka, så att säga. Så där hade någonting klappat då ihop, och därför så är man till punkt 1, så att nu är det ju staten, det vill säga vi alla som äger posten, och posten och ägarstyrningen som bollen är tillbaks hos, och det är väl de som ska fatta beslutet. Men jag tycker att det är synd, jag sa det för en vecka sedan i det här samma programmet, att ingen diskuterar om hur den här businessen kommer att förändras. Vi kommer inte att ha så våldsamt mycket postutdelare i framtiden. Då måste de här människorna måste hitta nya jobb inom posten eller annanstans, för att, och jag är ingen strejkbrytare, men posten har kommit till mig hela tiden därför att jag har omaposti och digitalisering, och jag tror att det här tvisten kommer att leda till det, att A, de flesta kommer att ha posten digitalt, ingen delar den längre, och B, nu missar ju posten varje dag massor av kunder, och de kanske de inte får tillbaka, så det kommer att påverka också när vi har 22 000 människor på posten på jobb. Att jag tycker att det är synd att man inte alls diskuterar när den här businessen förändras, vad ska postutdelarna ha för jobb i framtiden?
Tror du inte diskuteras?
Men i den här diskussionen i offentligheten så för ingen någonting överhuvudtaget. Man liksom pratar om avtalsshopping och det istället för att också fundera på att de här människorna ska jobba med någonting i framtiden. Mm. För digitaliseringen och artificiella intelligensen kommer att göra det att hela den här branschen kommer att totalt förändras. Och ingen för den diskussionen.
Mikael Ander vill ha en replik och Anette har bett om ordet. Är det en kort replik?
Jag ska tala om den här ägarstyrningen som nu på ett sätt blandar bort hela frågan sen igen. Alltså från det här att vi har den här business as usual kollektivavtalen som liksom har upphört att gälla och nya försöker man förhandla och inte komma fram till det. Och så har vi den här ägarstyrningsprocessen som är skilt, och där pågår det ju saker, alltså att det finns de här statssekreterarna då som funderar på att hur ska det vara med de här statliga bolagen och vad väntar man sig av dem. Och vi har ju haft en lång period i Finland nu med ganska högerstyrda regeringar, och de har haft sina förväntningar vad gäller den här statliga bolag, alltså deras affärsanpassning. Mm. Och nu har vi fått en annorlunda regering, och det är liksom någonting av ett regimskifte. Och ändå de här också ledarna för de här organisationerna har utsetts då under en längre period tillbaka och med vissa önskemål att de ska då leda de här tidigare statliga verken som vanliga börsbolag ungefär. Och med ganska stora avkastningsförväntningar.
Ja, inte ens bara ungefär utan precis
så. Och det här, så att det här är också en fråga kring den här ägarstyrningen, att i vilken takt hinner man komma med en ny ägarstyrning, nya principer, linjedragningar för vad man förväntar sig av de här organisationerna, hur de är organiserade och uppbyggda, med vilka delar av dem är public service, alltså sån myndighetsutövande allmän samhällstjänst som man måste ha, och vilka är såna här bolagiserade, som just såna pakethantering och sånt. Och det kan också, den här regimskiften, den här övergången kan just skaffa såna extra komplikationer i den här processen, för att det är så att säga andra herrar nu på den här gården som bestämmer om saker.
Det här gäller ju andra frågor också. Det har talats om det här KIKY-avtalet också. Och sånt här, som det kanske vi kommer in på här om en stund. Men Anette Karlsson, din tur.
Ja. Alltså, jag ska fortsätta här som Mika just prata om, så jag tycker att det är ju absolut så här, för den här ägarstyrningen är ju en längre process och den kan man inte liksom lösa med bara enskild fråga, utan man måste se på den där hela helheten, och jag tycker att det är bra att nu gör den här nya regeringen det. Men vad det kom till det här som Sture kritiserade, att varför ägarstyrningen inte reagerade då tidigare till den här, när man förde över de här 700 arbetstagarna till det här andra bolaget, så då var det ju nog på sommaren så att ekastyrningsministern konstaterade att nu måste man ta en paus och stopp i det här och diskutera och se över situationen. Men sen framskred sakerna i varje fall, även om posten då visst att det här kommer att orsaka sen sån här ostabilitet och dåligt blod till de här förhandlingarna. Och nu är vi i det läget. Och jag tycker att vi har ju faktiskt egentligen tagit ganska mycket framsteg när både Palta och Pau och Posti allihop har liksom kommit emot och försökt sen hitta lösningar och sen kom ju industrifacket också. Men tyvärr så var det just Mediaförbundet som inte gick med på det här som Mika också lyfte fram. Att vi skulle göra nu det här avtalet som skulle ha varit lokalt, som företaget skulle ha godkänt vilken det skulle handla om. Så om man talar positivt för lokala avtal så skulle man ju tänka sig att Mediaförbundet skulle ha tyckt att det här är bra och godkänt det. Så att man får den här tiden att gå de här diskussionerna som behöver gås för hela den här digitaliseringsprocessen och överhuvudtaget om att hur i fortsättningen paket ska delas ut, tidningar ska delas ut, brev ska delas ut och hur man liksom löser den här stora biten. För nu är det också lite annan sak att dela ut paket än att dela ut tidningar och då måste man se till att det där arbetet fungerar och att villkoren fungerar just till det arbetet och jag tror att där skulle det ha behövdas den här tiden och diskussionen tillsammans som man skulle ha fått redan igår kväll om Mediaförbundet skulle ha gått med på det här.
Den här som har nu försvarat det här Mediaförbundets, det är ju Sture Fjeder som säger att, som inte riktigt går med på att det är den stora skurken i drama.
Ja. Du tolkar kanske lite fel, men att jag upplever att vi fackliga organisationer måste också försvara avtalsfriheten och organisationsfriheten. Mm. Och nu kom då andra parter in och ville diktera det för ett arbetsgivarförbund. Jag tror att min reaktion skulle vara exakt samma om man skulle diktera det för ett arbetstagarförbund. Och nu råkade det gå så här. Men det är helt klart att den här tvisten måste lösas. Bollen är tillbaka hos ägarstyrningen och posten. Men jag tycker liksom att jag sa det också för en vecka sedan att det här är fråga om egentligen också det här med postutdelningen är väldigt liten procent av hela postens omsättning, det är väl 4%. Och det som Mika sa här att om det är så att vi vill ha en tjänst, en statlig tjänst som är post och det tycker jag vi ska ha också under kristider och fungerar inte här med digitala så vi måste hålla kvar en viss struktur och jag skulle plocka ut den här statliga tjänsten från post i AB så att säga och sen då ha ett logistikbolag och antingen sälja det eller så ha ett eget logistikbolag med paket etc. Men vi ska ha en posttjänst och det verkar som om det skulle gå, att man borde gå i den riktningen att man plockar ut det till en statlig tjänst och då är alla beredda att betala det, kanske också lite genom att skattesubventionera det för att det är en tjänst som allt annat.
Det här lyfts fram nog nu på sista tiden också av kolumnister och journalister och kommentatorer. Varsågod, Annette.
Tack, jag skulle vilja ta fasta på det här att arbetarförbundet reagerar på det att man för med tvång ett avtal åt dem som de inte har varit part i. Och Sture, när du säger att man skulle säkert reagera lika om det händer till arbetstagarna, så det är just det som det är frågan om. Det var ju just så som det hände till de här 700 arbetstagarna. Posten gjorde ett beslut utan att förhandla, utan att diskutera om att flytta de här människorna över och på det sättet sämra deras arbetsvillkor, försämra deras löner, minska dem möjligen 30-50%. Och nu är det ju klart och tydligt att de här människorna då är oroliga och att Pau inte heller då kunde godkänna det här. Men man har kommit framåt från den här situationen och man hade hittat kompromisser, man har hittat lösningar vart alla parter har kommit emot varandra och så är det Mediaförbundet som egentligen är utomstående i den här situationen som kommer och säger att den inte godkänner den här lösningen utan låter den här situationen fortsätta istället för att låta ett företag godkänna ett lokalt avtal. Så nu frågar man ju sig att är det därför bara att det var frågan om det att man inte vill dumpa de här människornas löner och arbetsvillkor? Är det därför man är emot det här lokala avtalet eller vad är den där frågan där bakom, eftersom jag tycker att i diskussionen har de här lokala avtalen varit någonting som arbetsgivarna har tyckt liksom positivt om och prata, och i den diskussionen har jag också hört att man säger att man kan också avtala uppåt, men tyvärr så ser det ut så att det är nog inte som det är frågan om.
Jag tänkte ge åt Sturefjärden en replik tydligt till det här som just hördes och sen Mikael
Hörande. Jag försvarar inte medieförbundet och ingen annan heller. Jag försvarar avtalsfriheten. Att den saken gäller ska göra reda upp det här problemet och inte sådana som inte har egentligen med den här tvisten att göra. Så att jag tar exempel då, Annette. Mika föreslog här att man skulle skapa en förhandlingskartell för hela branschen och göra ett enda kollektivavtal. Vad skulle du ha för åsikt om det skulle ha varit det som lösningen skulle ha varit och PAU skulle ha sagt nej? Vad skulle du då säga? För att då är det exakt samma situation. Att vad skulle du då ha sagt? Att som Mika, jag tycker att ska man ha styrka på arbetsmarknaden så ska man ha så brett som möjligt. Och att för logistikbranschen ha ett enda kollektivavtal låter vettigt. Men jag ska inte föreslå det för vi är inte part. Men om de här fyra människorna, visa människorna, skulle ha föreslagit det och PAU skulle ha sagt nej, vad skulle du då tycka?
För det första så kan jag ju inte riktigt kommentera det eftersom det är helt hypotetiskt att så här skulle ha hänt, att finns det ens grunder till det att PAU skulle ha sagt nej. Men jag tycker överhuvudtaget att lösningar vart man försöker diskutera tillsammans och avtalsväg föra vidare situationen på ett sånt sätt att alla parter kan den godkänna, så är bra. Och i det här läget så skulle den här tilläggstiden också har varit välkommen, eftersom vi har också tidigare pratat om digitaliseringen och hurdana ändringar det kommer att föra med sig. Så inte skulle jag skjuta ner ett sånt här förslag om arbetsmarknadsparterna vill ta en sån diskussion. Men att hypotetiskt börja gissa på vad någon skulle ha sagt eller någon inte skulle ha sagt och vad jag skulle tänka om saken då, så det är nog sån kristallbollfundering som jag inte tyvärr kan svara på.
Mika Helander.
No, det är lite av ett problem i vårt samhälle, alltså som ett sådär uppspjälkt samhälle. Egentligen i alla frågor och också hela den här liksom arbetsmarknadsfrågan är uppspjälkt i massor med olika organisationer. Att ingen tar helhetsansvar. Och när vi har haft de här inkomstpolitiska helhetslösningarna där centralorganisationerna har varit då centrala avtalsparter och förhandlare, så då har det funnits ett sånt där som man då ofta har kallat för nationalekonomiskt ansvar, att man har kunnat liksom hålla kostnadskonkurrensen på något vis måttfull, moderat och klara sig då relativt bra som exporterande land och så vidare. Men i det här systemet så finns det inte riktigt nu någon sån. Och sen påläggs det med det här nya förhandlingssystemet, den här finländska modellen, så påläggs det helhetsansvar i branschorganisationer som har ett ganska snävt och smalt perspektiv på frågor och sina specifika egna problem. Så att det är inte riktigt helt lyckat det här. Och sen nu, för att återkomma till de här frågorna, att var befinner vi oss nu? Från de här revirdiskussionerna och sånt här som är liksom prestigefråga och maktpolitisk fråga, organisationsmaktpolitisk fråga. Så frågan till det, att hur skulle det gå att lösa det här? Så nu alltså så har ju posten som arbetsgivare då också bollen, så att säga. De kan byta arbetsgivarorganisation och det här, jag vet inte exakt hur man säger upp sådana avtal som man har då, att man köper intressebevakningstjänster från en arbetsgivarorganisation, men de skulle ju kunna välja ett annat, så att de har en möjlighet för att, och det här avslöjar då lite också om postens syften, alltså företagsledningens syften, att vill de ha de här sakerna ordnade så snabbt som möjligt och att verksamheten kan fortsätta, eller finns det några andra målsättningar som vi inte riktigt har hört om, men som det finns vissa misstankar om, men det är spekulation.
Och sen förstås statens,
just de här, lönedumpning har man ju gått ut med ganska öppet, men sen finns det också såna konspirationsmisstankar att det är arbetsgivarpolitik genomgående i olika sektorförbund och så vidare. De har samma förhandlingsmålsättningar, att det är koordinerat helt enkelt. Att den typens misstankar förekommer och att det finns liksom såna här andra politiska förtecken i det. Och sen den här statens ägarstyrningsfråga som Sture här hänvisat till, att bollen är där, så nu ser det inte alls lika fult ut om de nu, när de här förhandlingarna har havererat och den institutionen, riksförlikningsmannen och också de här vice vissa personerna misslyckades, att om staten träder in nu och tar kraftigt tag i det här bolaget, för att nu är det ju, de vill ju ändå, staten måste ju förvänta oss att vill att de här sakerna ska redas upp.
Det är precis som Mika säger, att i alla organisationer, om det är organisationer eller företag eller annat, så är det ju ägarna som bestämmer. Och det är helt klart att det är lite olika ägarstyrning beroende på statsbolag, men i sådana som är liksom, nog som Posten som är 100% så, och inte ett börsbolag, så där går det lite lättare att sköta ägarstyrning. Så att jag tror att vi kommer att se någonting här under den kommande veckan, och säkert blir det vid något skede frid och fröjd, för att inte kan finsk samhälle stå för en, om jag säger så här liten materiell fråga, kanske en stor principiell och symbolisk facklig fråga, men liksom materiellt så är det ganska lite. Och sen då normala strejkvarsel som har kommit, också vår stora förhandling och organisation hade strejkvarsel som alla andra inom teknologiindustrin och så, men att målet är ju att nå ett avtal genom att förhandla det, och då har man påtryckningsåtgärder och så gör alla. Och jag tror att det finns nog en, och sen den tredje frågan, jag håller med Mika, att nu när vi går då från inkomstpolitiska helhetsuppgörelser, vilket KQ var, så mot branschvisa och lokala avtal, så finns det ingen struktur just nu som sköter helheten, och det tar ett visst antal år innan det blir av sig själv som i Sverige, men att jag tror nog att vi måste se över hela förlikningssystemet, för det är väldigt gammalt, det bygger på industrisamhälle, och sen också kanske hela strejklagstiftningen blev ju på borden i 2014, så vid något skede måste vi se över den. Jag säger inte att den ska bli mindre eller mera, men att det måste i balans, och där tror jag att arbetsgivarna har sina frågor och vi har våra frågor. Men vi måste också leva med sån lagstiftning i ett modernt samhälle. Nu har vi väldigt gammal lagstiftning.
Ja,
men vi behöver
tala...
koordinering nu på arbetsmarknaden, ja. Och den finns inte riktigt nu.
Jag skulle gärna ha några ord om den här strejklagstiftningen, nämligen för att det har förekommit en massa skriverier om det här också. Att, och det här vår, nu har det kallats mitt i att kallas det för sympatistrejk. Förut kallades det för stödstrejk. Det här är ett ord som vad man nu än kallar det. Så hur ser det ut i andra länder, det här med stödstrejkande? Mika?
Jag har inte några systematiska jämförelser, ja. Men vanligtvis så är ju saker och ting relativt reglerade i Finland. Inte så att de skulle vara liksom förbjudna. Mm. Men det finns regler om hur man gör sånt. Mm. Och nu har jag förstått att i Sverige så har de infört såna här vissa begränsningar vad gäller just strejklagstiftningen.
Ja,
jag känner inte till detaljerna där.
Ja. Vi gjorde en stor utredning just inom vår utredningsverksamhet, där vi redde ut arbetsmarknadssystemet i Frankrike, i Tyskland, Sverige och Danmark som helhet. Och det är helt klart att vi har ett unikt system i Finland med användande kollektivavtal. Vi har rätt stor strejkrätt. Vi har politiska strejker, vi har stödstrejker. Enligt lagstiftningen finns det bara stödstrejker. Det är vad man använder för ord sen, så det är annan sak med stödstrejker och normala strejker. Och det är ett system som är en del av demokrati, men i alla andra länder så har man ju då tittat på hur sårbart det är, och så har man kommit överens kanske om ett annat system. Men att jag tror att vi måste se över systemet, och som jag sa, där har arbetstagarna sina egna mål och arbetsgivarna sina egna mål, och det ska finnas balans på arbetsmarknaden i ett demokratiskt samhälle. Men liksom, när lagstiftningen bygger på lagstiftningen från 1946, så vet vi ju alla att värdena förändras. Mm. Och därför så tycker jag att man ska nog liksom våga titta på den frågan, och det försökte vi 2014, men vi kom aldrig till mål så att säga, och kanske vid något skede igen man kan göra det.
Men alla talar vackert om avtalssamhälle, men jag tittar bara, en massa tidningsledare skriver ganska skarpa ordalag. Lauri Nurmi på Iltalehti, har ni läst vad han har skrivit till exempel?
Ja, jag läste det idag.
Ja, han menar på att det finns inom nu det här arbetsmarknadsbranschen ett sånt här tryck som kommer att explodera nu, att här sitter folk som har väntat på att fritt liksom ta ihop riktigt ordentligt här i många år, och nu så kommer locket att flyga av allt det här. Håller du med om det här, Anette?
Som Mika sa helt i början av den här sändningen, så här är nog inte något på det sättet underligt, utan processen har gått så som det brukar
i det här fallet, han talar om alla de här strejkvarsen och att det är liksom en sån allmän känsla här på, jag vet inte vad han baserade sig på, men att han talar om att här är folk som bara väntar på att få riktigt.
Det var kanske just det, ja. som att jag har inte i alla fall en sån känsla att vi är på väg dit. Men jag håller med Sture där att vi behöver den här diskussionen gå i Finland. Och faktiskt den här Akavas utredningen var jätteintressant att läsa. Och jag uppmuntrar andra som är intresserade så att bekanta sig med den. Och sen har vi också fått STTKs ekonomist Antti Koskela. Han har ju gjort en utredning också på just med strejker och hur det går. Och där framkommer till exempel i Finland har man ganska lite strejker i jämförelse med andra ställen. Men det som är skillnaden är också att Finlands lagstiftning så är annorlunda ju från andra länder och andra lagstiftningar skyddar arbetstagare på lite annorlunda sätt till exempel i Sverige än vad det gör i Finland. Och där måste ju finnas en balans så att arbetsgivaren och arbetstagarna hålls på samma nivå och kan förhandla och göra avtal så att man är lika starka. Och det är ju det som det handlar om, att strejkrätten är en av de möjligheterna som arbetstagarna har. Men i dagens läge kanske vi behöver nya möjligheter som arbetstagarna kan också använda för att påverka att deras rättigheter och villkor och löner inte kan dumpas och kastas och ändras hur som helst.
Här finns bara några futtiga minuter kvar, Sture.
Jag har varit ordförande för Akava sedan 2011 och har gjort ett visst antal centrala uppgörelser på arbetsmarknaden och det är helt klart att när man tittar tillbaka nu då, som vi hade konkurrenskraftsavtalet och sen då sysselsättningsavtalet, där det har varit väldigt låga förhöjningar och det har varit noll, och vi har haft kris i Finland under sen 2008 till 2016 som har påverkat naturligtvis att nu när det har gått bättre och konkurrenskraftsavtalet är över och vi har haft ett år av liksom branschavtal, så det är helt klart att det finns ett tryck. Och alla löntagare är värda en löneförhöjning och att man får köpkraft. Men man måste ju titta på vad nivån ska vara. Men att det är helt klart att jag ser också just nu att det finns ett väldigt hårt tryck. Men jag bara säger till slut att alltid när det blir en strejk så har båda parter misslyckats på det sättet att man inte kunde nå en win-win-situation för att förbättra sysselsättningen och också sköta köpkraften. Så att det är alltid olyckligt när det blir mycket strejker, för ingen vinner på det på sikt.
Men det där var ganska bra slutord eftersom alla nickar. Så det var någonting som tydligen alla kan hålla med om. Tack Anette Karlsson, tack Sture Fjeder, tack Mika Helander. Det skulle ha funnits mycket mer att avhandla här, men tiden tar slut. En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Tack, hej.